varför det är så och hur djuren har det och hur vi tycker att djuren bör ha det. Men då måste man ju informera. Man får lära upp folk.
Generellt kan man säga att konsumenten har varit villig att betala mer. Konsumenten får ju mera utgifter på allt. Mm. Allt blir ju dyrare, så just nu så kan man ju, vi pratar jättemycket om det. Vad kommer att hända? Vad kommer man ha råd att lägga pengar på? Det är klart att man måste äta.
Framförallt är ju det här liksom, vem ska ha vilket foder? Om man tänker rätt. Eller om man tänkt alldeles uppåt väggarna liksom.
Hej och välkommen till Kopodden, podden för dig som gillar kor. I det här avsnittet ska vi åka till Jämtland och besöka Nygårdens limousiner som finns en bit utanför Östersund. Gården med ekologisk nötköttsproduktion drivs av Annika Tillman och Urban Persson. Och Urban gick tyvärr inte att fånga på band den här gången. Gården har en dikoproduktion med ungefär 60 kalvande i år, också ungdjur och avelstjurar. De har ungefär 125 hektar åkermark där de odlar vall. Dryga 60% av köttet säljer gården sen under eget varumärke via rekoringar, köttlådor och sin gårdsbutik. I och med att de vill ha kött att sälja året om så har de valt att ha en ganska utspridd kalvningsperiod för sin limousinbesättning.
Och det är väl en 35-36 här med kalvar. Och sen så är det ett gäng på knappt 30 då, inne som inte har kalvat än, plus 14 kviger som ska kalva. Och så plus alla ungdjuren från och kalvar som föddes förra året. Mm. De finns ju kvar inne. Som ska ut allihop.
När får de komma ut då?
Så fort vi hinner göra färdigt hagar.
Ni heter ju Nygårdens limousiner, så det är inte så himla svårt att lista ut att det är just limousiner vi står och tittar på just nu.
Och när det är folk som kan kor, då vet de ju vad det är. Ja. Annars så...
Men hur kommer det sig att det blev just limousiner då?
Ja, det var nog Urban som, när han började så hade han, köpte han in korsning med limousin. Och att han läste mycket om att de har låga födelsevikter så att de har lätta kalvningar och att de är lugna. Och sen från födelse att de växer procentuellt väldigt mycket. Så det var nog därför han valde dem. För jag var inte med i det valet. Ja, men de är väldigt trevliga. Det är de. Och sen så är det ju, det är mycket kött på, ska jag säga, i förhållande till ben. Procentuellt då. Mm.
Det blir ett bra utbyte brukar man prata om.
Ja, men exakt, exakt. För jag tror att Urban räknar på att vi har nog ungefär 70% köttutbyte jämfört med en mjölkko räknar man ju på 50.
Och om jag förstår taken rätt så har ni både en, liksom, en avels- och en bruksbesättning.
Mm. Ja, de bästa. Bästa av bästa. Mm. De kan vi ju sälja i och med att vi är med växa och vi kan ta ut härstamningsbevis på dem, så kan vi stamboksföra dem menar jag. Så kan vi plocka bort eller sortera ut de allra finaste tjurkalvarna till exempel och sälja till avel. Vi har ju inte sålt några kviger nästan alls. För vi har inte liksom tyckt, förut så har vi tyckt att de vi sorterar bort, de är inte tillräckligt bra för att ha till raver. Så ska inte någon annan ha dem heller. Men nu börjar vi ha så pass många bra, så att nu skulle vi kunna sälja lite bra kviger också.
För hur många är det ni kan sälja ungefär? Jag tänker på tjurarna, hur många har ni sålt per år till raven?
Alltså det har bara varit, jag tror att det året vi sålde mest var 3 stycken.
Men hur vill ni ha djuren då? Jag kan ju bara titta på dem. Jag tycker de ju liksom är gulliga. Men jag tänker, hur vill ni ha dem i, när ni liksom jobbar med avelsarbetet?
Dels så vill man ju ha de här rumporna som du ser här. Att det är de här...
Runda, stora
rumpor. Ja, precis. Och sen så vill man ju ha att det är såna här spikraka ryggar som du har på den där kossan. Verkligen visa upp så här åt oss. Att de är så raka och fina bena som möjligt. Och någonting som vi tycker att man märker att det kanske glöms bort, det är klövarna. För det har vi faktiskt haft avelstjurar som vi märker att de här klövarna, alltså de håller inte. Och de får ont i fötterna. Och det är ju inget bra. Nej. För det är stora djur så det behövs. Foten är ju jätteviktig. Och sen humöret naturligtvis. Det är väl liksom, det är ju det första.
Vad är viktigt för er i produktionen när det kommer till djuren?
Till att börja med är det ju friska, levande kalvar. För varje tapp är ju naturligtvis, det är ju pengar. Om det är någon som mister sin kalv av någon anledning. Supernoga med när de ska kalva. Att det liksom är rent och det är lugnt. Och innan dess då att man har sorterat bort dem som har... ja, om mamman har haft svår första kalvning till exempel. Då kan det ju vara det att inne i bäckenet det är liksom för trångt. Så då plockar vi bort dem så att det inte ska bli problem. Och sen Urban är jättenoga när han köper nya tjurar så att det verkligen är sådana som där det är lätta kalvningar. För det är ju liksom grund att de lever när de kommer ut. Men sen att de är ganska små när de föds. För det bidrar ju också till att det är lättare att komma ut. Mm. Och sen att de växer väldigt bra.
...2011 så bestämde sig Annika och Urban för att börja sälja kött också under eget varumärke. Helt enkelt eftersom de tyckte att betalningen var för dålig när de bara sålde till slakteriet. I dagsläget säljs dryga 60% som återtag under eget varumärke i gårdsbutiken, i köttlådor och via rekoringar. De förädlar också en del av köttet och förra året vann de faktiskt brons i SM i mathantverk med sitt kallrökta kött. Inför varje säljtillfälle med rekoringarna som de är med i får leverantörerna chans att marknadsföra sig själva och sina produkter i en Facebookgrupp. Något som Annika tycker har varit riktigt bra.
Och just att man nådde ut till fler personer. Och sen så sa vi om inte annat så är det ett väldigt bra sätt som marknadsföring. Att, ja, syns man inte så finns man ju inte. Men nu kommer man ju ut varje vecka liksom, indirekt med en annons. Just den här stadiga inkomsten, att det är ungefär lika mycket beställningar. Ja, det varierar ju, men alltså på ett ungefär, så att man känner att ja, men det är ändå värt de timmar det tar att åka in och åka hem. Och sen att det inte är som restauranger, att det är någon som efterfrågar 12 kilo entrecôte i veckan till exempel. Utan här är det är tvärtom, vi lägger ut vad vi har varje vecka. Och sen så får vi bokningar utifrån det.
Men har ni sett ett ökat, jag tänker ett liksom, ändrat intresse från att köpa då? Liksom, det blir ju mer direkt att köpa direkt från liksom, producenten, köpa direkt från bonden. Har ni märkt någon förändring i intresset? Liksom?
Ja, men det har ju blivit mer och mer. För det började ju redan då när rekoringen började. Men sen så nu under pandemin så vart det ju mycket, mycket större efterfrågan. Och sen att det har ju blivit mer inne att köpa lokalproducerat, närproducerat.
Vad finns det för utmaningar då med att göra på det här sättet? Även om det säger att liksom, det har betytt att ni faktiskt kan fortsätta. Mm. Och kanske till och med tjäna lite pengar på det. Vad finns det för utmaningar och nackdelar med att göra på det här viset?
Det är klart, det är ju den här tiden. För det tar ju ändå tid. Det gör det ju. Så att jag står ju och packar oftast både onsdag och torsdag varje vecka. Så det är klart, det är ju tid som går åt som jag hade kunnat vara ute och stängsla till exempel. Eller något annat som behövs liksom på gården. Men samtidigt så får man inte sälja. Så... Men det känns som mest som en win-win. För vi har ju inte gårdsbutiken öppen så ofta. Utan det är ju bara fredagar. Och det har ju att göra med att ja, men det kan ju vara de här 3 timmarna som vi har öppet. Vissa dagar, då kommer ju folk hela tiden. Men vissa dagar så kanske kommer en kund mellan 3 och 6. Då är det ju väldigt dyra timmar att bara finnas i butiken eller nära runt om. Med rekoringen, då kan jag ju planera ändå när jag ska packa det här. För jag vet sen att ja, men klockan 5:30 absolut senast torsdag kväll, då måste jag åka in.
Jag tänker om man är lantbrukare eller köttproducent snarare och man liksom vill börja med det här med rekoringar och liksom, men börja sälja en del av sitt kött på det här viset. Har du någon bra tips att dela med dig av hur du ska, så man får det så bra som möjligt?
Jag tror ju att vara ärlig och berätta liksom hur man föder upp djuren och hur de har det. Och sen så kan man ju liksom, ja, men testa liksom i liten skala om jag börjar ta hem. Ja, men kanske inte så mycket. Så att, framförallt inte, om man inte har möjlighet till frysar och kunna frysa ner det. Men nu finns ju det också, för det är flera av de som är med i rekoringarna som tar hjälp av företag som finns i Östersund i alla fall, som har frysmöjligheter där man hyr in sig i en frys. Så att det går ju att lösa det mesta liksom. Och alltså det verkar ju som det finns liksom kunder till de flesta. Det är ju inget i rekoring att det måste vara ekologiskt eller det måste på något visst sätt liksom. Annat än att det ska ju vara här producerat.
Har du något misstag då? Du tänker att man kan undvika om man ska börja med gårdsbutik eller rekoring eller både och?
Om man vidareförädlar någonting, att man inte gör för mycket utifall att det visas att nej, men det här var inte något som folk var intresserade av. Vi testade ju att göra högrevsburgare en gång och vi testade att göra en större hamburgare på 150 gram. Det var väldigt lite intresse. Och står man då och tänker att ja, men nu dunkar jag på här och gör 100 kilo. Då hinner det ju bli för gammalt. Ja, visserligen så fryser man, men jag menar, det håller inte hur länge som helst i frysen heller. Utan jag tror att det är smartare att testa lite små mängder. Och det här med att det blir slut ska man inte heller vara rädd för. För om någonting blir slut, det tyder ju på att det är stor efterfrågan. Och då vet folk till nästa gång att ja, man lägger Nygårdens limousiner ut att nu har vi gjort färskkorven stark urman, då gäller det liksom att vara på, för då kanske det finns 20-25 kilo och nästa vecka är det borta.
I färskkorven, är det stor säljan eller?
Den här stark urman är den är väldigt populär, så att urman gör och sen så ja, 2 veckor sen är den borta.
På Nygårdens limousiner har de märkt av ett större intresse och större efterfrågan på sina produkter. Och i samhället i stort pratas det allt mer om vikten av att köpa svenskt kött. I ett tidigare avsnitt av Kopodden hörde vi från köttexperten Majsan Pense, sortiment- och inköpsansvarig på Coop Sverige, som sa att svenskt kött är starkt. Men samtidigt så är vi ju inne i en extraordinär situation för lantbrukarna med de höjda priserna på insatsvaror som i sin tur också kommer synas hos konsumenten. Så tror Majsan att konsumenterna är villiga att betala mer för svenskt kött?
Det är klart att konsumenten är villiga att betala mer, för det gör de ju. Just nu så är allt som det är, men generellt kan man ju säga att konsumenten har varit villiga att betala mer. Jag tror fortfarande att de kommer att vara det. Det som jag tycker är svårt nu, det är att veta, konsumenter får ju mera utgifter på allt. Mm. Allt blir ju dyrare, så just nu så kan man ju, vi pratar jättemycket om det. Vad kommer att hända? Vad kommer man ha råd att lägga pengar på? Det är klart att man måste äta. Men det är klart att en allt för stor ökning för snabbt kommer ju att göra att man backar, tror jag. Alltså det här tror jag, konsumenter måste ju vänja sig vid olika prisbilder för att det ska, för att man ska känna, alltså jag tror att det risk, vi ser vissa produkter, inte inom min kategori nu då, men vi ser ju där man kanske har tagit ut jättehöjningar vid ett bredde, då slår det ju stopp någonstans. Mm. För konsumenten måste få en tid att vänja sig också och kanske se vad de har i plånboken.
För det har ju blivit prishöjningar på nästan allt, och då även för att liksom, lantbrukaren ska få mer betalt har ju avräkningspriserna för nötkött och gris har ju också höjts då. Att, hur mycket tycker du att det här märks hos konsumenterna sen i slutändan?
Vissa produkter kan man väl se att man kanske tappar lite grann på, men det är också just den här perioden är svår att mäta i. För nu har vi så himla mycket marinerat och grill. Alltså vi har så mycket grillprodukter. Och alla de produkterna är ju råvaror som redan är infrysta. Så de ligger ju i en annan prisbild. Vi brukar prata om det internt att det ska bli intressant att se vad som händer i höst. När de produkterna försvinner från marknaden. När alla produkter kommer att spegla den prisbilden som, liksom, som är det lantbrukarna har fått betalt. Så egentligen har vi ju inte sett effekten av det eftersom vi har så himla mycket marinerat. Och det brukar sälja mycket den här perioden. Så lite tapp på några produkter men inte än så länge det stora tappet som man kanske kan fundera på om vi ser i höst. Det beror ju på vad konsumenten känner återigen. Vad har de råd med och vad kommer de vilja lägga pengarna på?
När tror du att det blir, ja, men när slår i taket, när tror du att konsumenterna tycker att nej, nu är det för dyrt med svenskt kött?
Ja, samtidigt måste de äta. Och så här, vad ska de ta istället då? Det är det som är, man måste ju ändå ha. Man måste ju ändå äta på något sätt. Och jag kan ju tänka mig också att frågan är om man inte kommer att plocka fram lite mer de här recepten som kanske bygger på att du har köttet men du har kanske lite mera grönsaker i den här grytan. Jag kommer ihåg, jag brukar tjata om det, min mamma när hon gjorde köttfärssås när jag var liten. Det var ju köttfärs men det var också väldigt mycket rotfrukt. Det var väldigt mycket andra saker som faktiskt ändå kan dryga ut det här. Och jag tror att det är där man kommer att få lov att titta framöver om man känner att oj, den här prisbilden blir så stor så att jag måste nog faktiskt titta på hur jag använder mina pengar när jag köper mat. Då får man ju kanske se hur den här tallriken ska se ut. Mm. Men jag tror fortfarande att det svenska kommer att vara viktigt i det sammanhanget. Jag tror inte att det kommer att avta på grund av att man liksom får mindre pengar i plånboken. Utan när man väl köper så vill man nog ha det som man liksom ändå känner sig trygg med. Och är van att det är bra.
Samtidigt som svenskt kött är starkt så har vi under flera år också haft en ganska tydlig grön våg. Det är mycket olika vegetariska och veganska alternativ som finns. Och det är också en ganska stor marknad att framöver, hur tror du att intresset för att köpa kött kommer att se ut?
Ja, men jag tror fortfarande det kommer att vara stort. Jag tror att vi ser ju att många har ju redan under ganska lång tid sagt att jag vill äta kött men jag kanske drar ner någon dag i veckan på det. Och det tror jag ändå kommer att fortsätta, att man kanske vill äta lite mindre kött, men det har man ju också sett i samband med att man säger det så har man ju ändå köpt det svenska. Det är ju importen som faktiskt har minskat i samband med att man sagt att jag vill äta mindre kött. Och då har man köpt svenskt istället när man väl köper köttet. Och det är bra. Och jag tror också att nu att den här vegetariska trenden, den kommer säkert att fortsätta, men vi ser ju också att det är en ganska liten andel av det man ändå äter som är vegetariskt. Så att visst, man kan fortfarande ta bort köttet en dag i veckan, men det är ändå en ganska stor andel som fortsätter att äta det. Och det är ju inte så att vi har tappat så himla mycket försäljning på grund av vegetariska delar, att man blir vegan liksom, utan att det är mer kan tror jag att det här att man förändrar beteendet, äter det lite mindre men äter bättre när man äter på något sätt.
På Nygårdens limousiner tycker Annika också att de sett ett förändrat köpmönster de senaste åren.
För det sa vi ju förut att under januari, liksom efter jul, så då har det varit helt dött. Men sista åren har det inte varit det. Utan folk har liksom förstått att ja, men vi kan ju vardagshandla. Vi behöver ju inte bara köpa en trekåryggbiffilé. För det går ju jättemycket jul och nyår. Sen så avtar ju det, men köttfärs, det använder ju folk liksom mer eller mindre dagligen. Det kan man ju göra så himla mycket av. Och är ju inte så dyrt. Det är ju inte så dyr mat, om man säger så. Ja, det har blivit skillnad.
När vi pratade lite innan mikrofonen var på så förstod jag ändå att också så här att det kanske blir lite lättare att sälja fler olika sorters bitar. Att det inte bara är entrecôte och ryggbiff som folk vill ha längre.
Nej, för det är väl också lite grann det här att det är inne. För nu är ju, det var ju någon period när man var mycket liksom det här med högrev och det är så fantastiskt. Och då gäller ju att hänga på den vågen lite grann. när man hör sånt så får man liksom, jag menar att jag skriver det med det liksom i annonsen att ja, men liksom långkok på högrev och det är ju jättegott. Och sen nu inför grillsäsong, då har jag ju liksom försökt att ja, men du kan ju till och med grilla högrev om du har den liksom förkokt och sen ja, inte lägger ut ett recept men ändå lite tips på ja, men den här kan du använda till det här. Och, ja, men som våran bog till exempel, den blir jättefin om man skär den liksom väldigt, väldigt tunt. Och så kan man använda den och grilla lövbit också till exempel. Och då är ju det en mycket billigare variant som man kan använda. Ja, men om man har lite mindre plånbok liksom, så kan man ändå få en väldigt god middag. Ge lite tips vad man kan använda de olika detaljerna till. Liksom.
Vad tycker du är svårast att sälja?
Men det är nog just bogen. För det är många som de vet inte riktigt vad de ska göra med den. Och jag menar, förr då hade man ju, då gjorde man ju stekar. Men det gör ju inte folk alls på samma sätt längre. För då kan du ju liksom göra en traditionell bogstek liksom till söndagsmiddagen. Men det känns inte som folk gör sånt längre. Och sen så är det nog mycket att det ska gå fortare och lättare.
Även om Annikas kunder till större utsträckning köper andra styckningsdetaljer, hur ser det ut om vi tittar på den stora handeln? Tror Majsan Pense att det går att lära konsumenterna att köpa andra delar som just nu kanske inte är lika eftertraktade?
Jag tror inte vi kan lära konsumenten att nu ska du köpa bog och göra det här, du ska göra det. Jag tror att vi i vårat led och förädlingsledet måste hitta ett sätt att förädla det här så att det blir enkelt för konsumenten att laga det. Vi måste anpassa produkten så att den faktiskt är lika lätt. Jag tror det här med att skinka, vi behöver hitta mera sätt att göra bra saker med den så att den kommer ut till konsument utan att få konsumenten att laga mera skinkstek. Självklart kan vi försöka få dem att laga mer skinkstek, men det är inte det som kommer att lösa överskottet på skinka. Vi måste hitta sätt att förädla det här så vi får flera produkter från de sakerna som konsumenten inte är så villig att köpa. För jag tror att den yngre generationen kommer ju kanske vara, vissa av dem kommer säkert att vilja köpa för att man ska sovidda och så vidare, men jag tror fortfarande att det här är väldigt stort ansvar mot oss och industrin, att vi måste göra så att konsumenten tycker att produkten blir intressantare på ett annat sätt än bara prata styckningsdetaljen. Det tror jag är framtiden.
Finns det någon styckningsdetalj som du tycker är underskattad?
Ja, ska jag säga på nöt så tycker jag att rostbiff och rostas är, framförallt rostbiffen tycker jag är jätteunderskattad. Man vill gärna ha entrecôten, och det är i och för sig, vill man ha melerat så vill man gärna ha det. Man vill ha ryggbiffen, men rostbiffen är ju minst lika bra. Jag tycker det är en jättefin produkt som man lätt tappar bort. Och sen tycker jag så här, ska man göra en nötstek, då säger jag att det finns en Rolls Royce och det är fransyskan. Den är perfekt till nötstek. Du behöver inte köpa några ädlare detaljer. Den har allt. Den har lite struktur. Den har, liksom det finns lite insprängt fett. Ja, det är en perfekt nötstek. Man går ibland på lite för ädla detaljer. Nu kan jag bara gå till mina vänner som tycker att jag ska göra nötstek och köpa ryggbiff. Varför det? Fransyskan är mycket bättre. Det är därför jag tjatar om den här kokboken. Titta på vad man rekommenderar i kokböckerna. För de kommer att säga en detalj som är bättre och förmodligen mer prisvärd.
På gården har de foderrådgivning från en av våra produktionsrådgivare och tar även foderanalyser på sitt grovfoder. Och särskilt förra året så visade sig analyserna extra viktiga när det blev problem vid vallskörden.
Och i fjol så började vi ju tidigt för att vi skulle ha ett väldigt bra foder. Tyvärr då så pajade både lastmaskin och fodervagnen, så att det vart ju ett stopp. Och så fanns det ju inte några reservdelar förstås. Så att det vart ju en vecka försenat på resten av foder, för det hade ju börjat ändå. Men då var ändå prognosen liksom att ja, men det är ganska höga värden fortfarande. Men sen så när vi tog proverna och Jenny räknade så visade det sig att det var inte alls så bra som man trodde. Så att just det här att gå på tiden och sen så att man tror. Så det var ju väldigt bra att vi fick bekräftat, liksom, eller att vi fick veta så att vi åtminstone är uppmärksamma på det. För vi kunde ju inte göra någonting åt det. Alltså det var ju det foder det var. Men att vi kunde tänka till lite bättre och veta, ja, men vilket foder ska vi ge till vilka djur. Eftersom vi har 3 plansiloschack så kan vi ju bolla lite med det och när vi ska ge, när under laktationen för kornas del då, så att vi inte råkar ge det bästa fodret under sinperioden till exempel, för det hade ju varit dumt. Vi har ju gett ungdjuren, de får antingen korn eller så får de ekologiskt kraftfoder, och då har vi ju kunnat ge lite mera av korn eller kraftfoder när vi har haft det lite sämre fodret, och framförallt att man vet. Och ser man liksom, ja men okej, nu hade vi det här fodret. Och så ser man sen på på listorna att man får inte samma tillväxt, men då vet man ju varför. Det är ju bra.
För jag tänker även tidigare år när ni inte har problem med välskörd och maskiner som går sönder, vad är det för fördelar att faktiskt ta hjälp av någon annan som får liksom vara med och titta och räkna på fodret?
Ja, men framförallt är ju det här liksom, vem ska ha vilket foder? Om man tänker rätt. Eller om man tänkt alldeles uppåt väggarna liksom. Det är för att de ska växa så mycket som möjligt. Och det vill man ju. Korn och kraftfoder, det köper vi in. Allt som vi köper. Men det är ju inte alls några mängder. De får ju liksom som maxgiva 3 kilo per dag av korn. Eftersom vi är ekologiskt så får vi ju liksom inte igenom mer. Ja, de tidigaste som går till slakt är 13 månader. Man kanske kan säga att det är mer mellan 15 och 17 månader som de flesta är slaktmogen. Men sen naturligtvis så finns det ju avvikelser åt båda hållen. Och sen så har det ju även att göra med om vi har, som det blir nu, att nu har vi slut på fjolårsoxar. De som var född ännu förra året, som vi har slaktat nu under hela hösten och vintern. De är det ju slut på nu. Så nu är det ju fjolårskalvarna som ska gå till slakt nu. Och de är inte tillräckligt stora än. Så ibland så blir det att vi skickar lite för tidigt för att vi inte har kött att sälja. Och då är egentligen de lite för små. Men å andra sidan, på återtag gör det ju inte lika mycket som om man säljer på slakt. Men ja, det är hela tiden en avvägning.
Såklart har även den här gården påverkats av läget som är just nu med de höjda priserna på insatsvaror. Och så här säger Annika om hur deras verksamhet har påverkats.
Det vet vi väl inte riktigt än egentligen. Men det är klart att det blir väldigt mycket oro runt omkring. Att man liksom funderar, hur ska vi göra? Liksom? Ska vi plöja upp allt som vi hade tänkt? Eller kommer det kosta för mycket i förhållande till vad det ger? Så att man har ju fått bolla allting en vända till. Liksom. Och sen vet vi ju som sagt fortfarande inte om vi har tänkt rätt. Eftersom vi inte vet vad som kommer att hända riktigt.
För ni är ju som du nämnt liksom, ekologiska och det har ju också med sina utmaningar. Har liksom det faktum att ni är ekologiska, har det påverkat er liksom extra på något sätt i det här liksom, det rådande läget?
Det är ju det, och det har väl också med att göra med det här om vi skulle plöja eller inte plöja och hur mycket vi skulle plöja. För vi behöver ju verkligen att varje bit producerar den mängd foder som går. Och då märker vi ju det liksom, att vi behöver vända på bitarna oftare för att de ska vara mer produktiv. Och hade man haft vanlig konventionell födning, det fodret har ju också gått upp. Men det ekologiska är ju dyrare fortfarande. Så den har vi också diskuterat, ska vi fortsätta vara ekologisk? Men det känns ju, om man har en vision att så här vill vi att det ska vara och vill att det ska vara ekologiskt, närodlat, så känns det ju fel att gå ifrån det. Det får inte kosta hur mycket som helst. Det måste ju fortfarande bli en vinst. Det är något man brinner för, att det ska vara ekologiskt. Och man vill, för jag handlar ju väldigt mycket ekologiskt själv när jag går till liksom ICA. Och då känns det ju fel att gå ifrån det som man har liksom... Jag vill att det ska vara så här. Men om vi då kan få lite bättre betalt för att vi är ekologiska dessutom då, så det är ju dumt att gå ifrån det. Men det har vi också räknat på. Eller hur, man var mycket mindre eller vad billigare det skulle kosta om vi inte var ekologisk jämfört med att vi är ekologisk. Och vad, för det blir ju lite sämre skördar i och med att vi inte kör konstgödning och så. Ja, så det där är ju fortfarande liksom, det är ju något vi får bolla varje år fortfarande liksom. För att man kan ju inte göra någonting om det inte går med vinst. Om man driver ett företag, det funkar ju inte.
Men ändå, jag tänker den senaste kalkylen gjorde lutar ändå åt att det fortfarande kan få ut det ni behöver genom att vara ekologiska.
Ja. Förra året var det första året som det verkligen gick bra. Nu har vi hållit på ganska många år.
När det är ett sånt här läge, vad tänker du då om liksom framtiden för er och för verksamheten?
Det är väl väldigt olika dagar. Är man lite låg så känner man, nej men alltså, nu vill bara lägga av liksom. Sen känner man, ja men, och det har vi också diskuterat, jag menar, mat kommer ju folk alltid behöva. Och om det blir, men som det varit här liksom med kriget, när man märker liksom att, ja men, det kanske inte kommer. Ja, och det var ju också med coronan här att transporter kanske inte kommer fungera. Då måste vi ju se till att vi har egenproducerat foder. Mat menar jag. Och då är det klart, då kommer ju vi bönder vara väldigt viktiga. Mm. Och sen så är det väl upp till politikerna att verkligen belysa det. Så att fler förstår att, jag menar så, vem gör våran mat?
Vad tror du skulle kunna göra er verksamhet liksom mer ekonomiskt hållbar framåt?
Att något som är väldigt jobbigt, det är ju liksom att man ska vara beroende av stöd för att driva. För det har vi ju sagt många gånger, ja men nu plockar de bort det här stödet och sen så ändrar de det där stödet, och det är ju liksom från år till år. Och det är ju inte en annan normal arbetare som helt plötsligt, ja men i år sänker vi nog din lön med 50 000. För det är ju sådana saker, och det kan ju inte vi styra över, och det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Så att i det bästa av världar så skulle man ju inte ha något bidrag egentligen alls, utan att man verkligen kan leva på gården helt och fullt utan bidrag. Men det går ju inte idag. Det finns ju inte på världskartan. För det kostar så himla mycket att driva. Och det tror jag inte folk är medvetna om.
Det säger Annika Tillman från Nygårdens limousiner i Jämtland. Du har lyssnat på Kopodden av Växa. Alla avsnitt av Kopodden hittar du på vxa.se/kopodden eller där poddar finns. Nästa vecka väntar ett nytt avsnitt. Vi hörs då.